Hej och välkomna till What's Next. Jag är Thomas Wenström och panelen är samlad idag igen. Idag har vi med oss Björn Jeffrey, vd på Good Old.
Hej.
Joakim Jardenberg, vd på Mind Park.
Hej från Ramlösa igen.
Och Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll.
Hallå, hallå.
Björn, Good Old har lanserat makthavare.se sen vi pratades vid sist. Vad är det?
Det är ett projekt som vi har gjort tillsammans med nyhetstidningen Fokus. Det är en wiki som Fokus då har gjort en lista till. Det vill säga en lista på Sveriges 100 mäktigaste människor. Och det är någon slags grundstoff i denna wiki då. Sen har vi kopplat på en Twinly-funktionalitet, vilket gör att när bloggare länkar till enskilda sidor, då enskilda makthavare, så kan man se vilka bloggare som har talat om respektive makthavare. Då. Med detta så kan vi göra lite listor med vem som är mest omsnackad i veckan. Plus att det blir en liten omvärldsbevakare till de här makthavarna själva då, som kanske inte har så bra koll på hur man letar runt i bloggosfären.
Så tanken är ju då att bloggare som skriver om Göran Persson ska lägga en länk till hans wikisida på makthavare.se.
Precis, för då kan andra följa dels vad som sägs om Göran Persson just nu, men kanske han själv också, och förhoppningsvis få lite trafik tillbaka från wikin också då. Det är väl det som är idén i alla fall.
När jag gick in på makthavare.se så låg Björn Jeffrey på första sidan.
Ja, jag är den 101:a. Jag blev inlagd av vår utvecklare och jag står som mest redigerad, vilket är stor humor. Jag vet inte varför det är så riktigt. Det känns som en typisk bugg som man måste kolla på måndag. Men det är ganska smickrande än så länge. Jag tror att många klickar på mig och tänker så här: vem fan är, och sen klickar.
Det där är lite så här grilla marknadsföring från ditt håll, eller hur? För att du verkligen ska bli en makthavarna.
Ja, men om jag är på 101:a plats nu så ligger jag bra till nästa år. Då kommer jag ha en Ulrika Schenström åka ut i alla fall. Så kanske jag kan ta.
Nej, men det är helt sant. Man är vad man vill vara. Jag var nära på att skriva in mig själv också där i wikin. Men sen så kunde jag inte riktigt med det. Okej, okay, vad har hänt på Mind Park sen sist, Joakim?
Det har väl hänt massor av grejer som vanligt, men det som väl har synts och hörst mest, det var ju det här lilla framträdandet på Daytona Sessions där jag förklarade att papperstidningen är död eller döende och att det inte behöver vara så där förfärligt katastrofalt egentligen.
Så att publiken chockad? Nej, inte med publiken på Daytona.
Nej, det vill jag väl inte påstå. De var väl mer chockade över att det faktiskt kommer någon ifrån tidningsvärlden och pratar klarspråk och säger att det är förmodligen så här det ser ut.
Henrik, du var också på Daytona.
Jajamensan. Jag höll en kort presentation om några av de stora trenderna de närmsta 5 åren som jag tror på internet. Och kan väl sammanfatta det hela med att mobilen blir viktig och annonseringen blir i alla fall lite smartare och rätt mycket lönsammare.
Vi går på nyheterna direkt. Veckans hetaste nyhet utan konkurrens. Google lanserar Open Social som ett svar på Facebooks applikationsgränssnitt. Och ja, bloggen har gått varma sen dess. Är det någon av er som vågar förklara vad Open Social är?
För en icke-tekniker som mig så är det en standard för hur man ska skriva den här typen av applikationer för community-sajter. Så man bara behöver skriva en gång så fungerar de i princip på alla.
För idag är det ju så att skriver man för Facebook så gör man det bara för Facebook och den går inte att flytta till MySpace till exempel.
Precis, så det är en standard för hur man ska hämta ut namn, vännerlister, aktiviteter och kunna posta till exempelvis motsvarigheten till en newsfeed.
Men hur funkar det då? Den communityn man skriver för måste väl, antar jag, ha gått med i det här Open Social-nätverket eller använder rätt specifikationer så man kan kommunicera fram och tillbaka.
Ja, det är alldeles riktigt. Det är det som på Open Social språk kallas för containers. Det är alltså de sajter, de nätverk som öppnar upp sig för den här standard, det här standard API så att säga. Vad de kallas för containers, och sen har du då Open Social Apps, och det är det som Henrik beskriver, alltså själva applikationen.
Det här är då lite jätteomdiskuterat. Vad säger ni, Joakim? Är det ett smart drag?
Ja, det är klart att det är ett smart drag. Det var väl absolut nödvändigt att det skulle komma någonting i den vägen. Och utöver då den här öppenheten som man åtminstone försöker presentera och bygga upp i systemet, så tycker jag ju om att man har tagit en väldigt standard approach runt hur de här applikationerna ska byggas. Alltså det är inte som när du bygger någonting på Facebook att du måste lära dig Facebook Markup Language och Facebook Query Language och så vidare, utan inom ramen för det här API:et så pratar man egentligen helt vanlig standard HTML och helt vanlig standard JavaScript. Och, alltså det är, ska man säga, tröskeln för att komma igång och skriva applikationer som fungerar under Open Social är mycket, mycket lägre och har också en högre portabilitet naturligtvis. Så att även om inte Open Social kommer att bli, framöver kommer att bli det här allenarådande, så har du ändå gjort mindre arbete i onödan och har utvecklat en applikation för Open Social än om du har byggt den för Facebook till exempel.
Open Social, är det öppna specifikationer eller vad ska vi kalla det, alltså mer åt open source hållet, eller är det fortfarande så att Google kontrollerar och bestämmer vad som ska kunna göras och inte kunna göras? Alltså, hur öppet är det?
Ja, det har väl riktats en del kritik som jag läste i alla fall också kring just att det inte är open source. Utan att det finns en hel del delar av det här som hade kunnat vara betydligt öppnare. Särskilt med ett sådant anspråksfullt namn som Open Social också. Men det är väl lite tidigt att se precis hur det där kommer användas än så länge. En annan intressant grej som har hänt med det är också att MySpace har hakat på efter att ha varit en av de första communityn som faktiskt kastade ut externa widgets och den här typen av grejer. Och nu vänder helt om och förstått att den vägen som de gick där var helt fel. Det vill säga att man kan inte blockera externa protokoll, utan tvärtom ska man öppna upp för externa protokoll. Och att det är ganska roligt att just MySpace hoppar på, tycker jag. Vilket ger lite mer tyngd också för de här. Orkut är ju stort i Brasilien i och för sig, och High Five, LinkedIn och Hej och allt de här. Men det är inga riktigt stora intressanta spelare. Även om de börjar bli ganska så många, men MySpace är ju den som faktiskt har lite tyngd. Så.
Men det är ju uppenbart då att Facebooks innovation genom att släppa in tredjeparts tillverkare och applikationer i sitt sociala nätverk har slagit stort. Det är uppenbarligen framtiden.
Fast grejen är att man hade ju widgets långt innan Facebook öppnade sin sån också. Det var ju bara att det var svårare att få in widgets på Facebook just för att det var så låst. Alltså vanliga embed-koder som YouTube har producerat har ju gått att få in på ganska så många communities under lång tid. Så där är det liksom ingen revolution i sig. Men det här är väl...
Är det här en revolution då? Eller är det inte det?
Det går ju att göra mer intrikata saker. Det går ju att flytta saker från en plats till en annan. Men just grejen att lyckas få in info på ett ställe är ju inte nytt i sig. Men att få dem mellan varandra är en annan sak.
Ja, det är precis. Det är väl det som är den stora framgångsfaktorn för Facebooks applikationer. Det är ju att du faktiskt får tillgång till användarinformationen. Alltså det är inte en passiv kod som klistras in bara, utan det är någonting som samverkar med den underliggande containern, så att säga. Och därmed ger det helt andra möjligheter.
Innan Microsoft gick in och köpte 1,5% av Facebook, så var det ju snack om att Google skulle gå in bland annat och andra aktörer. Är det här Googles hämnd för att inte de fick vara med i Facebook, då lanserade de det här istället?
Det var en rolig hämnd om det var det.
Har ni inte läst Robin Harris lilla blogginlägg om det? Did Google bluff Microsoft into overpaying for Facebook? Att det är en sån här riktig plott bakom det hela, liksom hur Google har varit så här skenintresserade av Facebook under tiden, liksom byggt upp det här och bara liksom gjort allt man kan för att lura Microsoft rakt upp på läktaren. Jag tycker det är en rätt så rolig teori.
Det är intressant, för man kan ju också fundera på vad hade hänt om det nu hade varit Google och Facebook som hade gift sig. Hade de då lanserat den här Open Social? För Facebook verkar ju uppenbarligen väldigt ointresserad av att öppna upp.
Jag läste tvärtom att Facebook hade inte ens fått en förfrågan om att få vara med. Att en Facebook-talesman hade gått ut och sagt att ja, men det här verkar ju intressant. Nu först har vi fått höra om det, så nu kan vi titta på om det är någonting som vi ska köra på eller inte. Det talar lite på att de verkligen har sprungit förbi Facebook totalt.
Alltså det verkar ju konstigt att Facebook inte skulle ha en aning om att det här händer, om det nu är ett 20-tal andra communities som är inblandade.
Men det är väl så att Google har inte varit intresserade av att Facebook skulle framstå som good guys i den här i Open Social, utan Google spelar ett rätt strategiskt spel där de försöker liksom få den goda karman att vara good guys, fast för de i slutändan naturligtvis tror att det här påverkar relationen mellan applikationsbyggare, sociala nätverk och annonsnätverk på något sätt, som gör att de kan komma bra ut i slutändan och tjäna mycket pengar som de brukar göra.
När man nu pratar om Facebook och Open Social och så vidare, så har uttrycket Social Graph blivit det allra senaste hetaste modeordet. Är det något ni svänger med?
Nej, det skulle jag inte vilja säga.
Har du skrivit Social Graph i din blogg än, Joakim Jardenberg?
Nej, jag har nog inte skrivit om det i bloggen, men jag har haft en lång diskussion på en annan mailinglista om det där, va? Och jag gick väl igång lite grann på det som Jyri Engeström, alltså Jaikos grundare, sa i London på Future of Web Applications under sin dragning där, att han tycker väl att man kanske överskattar den här sociala grafen som instrument lite grann, och att det är alldeles för statiskt och alldeles, alltså grafen är för statisk jämfört med hur verkligheten ser ut, och pratar då väldigt mycket om snabbare, enklare sociala knutar istället, alltså som uppstår runt ett händelse eller uppstår runt en plats och sen upplöses igen en begränsad tid senare, så att säga. Och jag tycker väl man kan se det lite grann i de sociala nätverken idag, att de blir ändå ganska statiska så småningom. De växer upp till en viss storlek och sen så stannar det där. Och jag vet inte hur många av er som har kastat ut några vänner ifrån er Facebook liksom, så för att man tycker att nu har läget förändrats. Utan det blir liksom väldigt statiskt efter en stund. Jag tror väl rätt mycket på Jyri där, att det behövs någonting annat. Vad är detta någonting annat mer komplext, så är det nog jävligt svårt att göra än att rita den här sociala grafen över och tro att det är någonting som egentligen betyder något.
Jag tror att istället för att göra sig av med vänner på Facebook, jag tror, kan vara en av drivkrafterna varför man går med i nya sociala nätverk, eller om man i en miljö där man mer har smeknamn, att man skapar nya konton. Det är för att kunna starta om sin egen sociala graf utan att behöva tala om för någon specifikt att nu är inte jag vän med dig, utan då är man bara, jag ska skaffa ett nytt konto så att nu har jag inte hunnit bli vän med alla igen.
Det är ju rätt intressant.
Det är ett beteende som är ganska vanligt.
Har ni gjort det?
Jag kan se lite hur skillnaden är hur jag använder Jaiku och Facebook och LinkedIn. Så ser jag att i Jaiku har jag tagit ett beslut att det viktiga är inte egentligen att ha hela den sociala grafen, utan att kunna ha ganska intensiv kommunikation med de ganska få punkter eller noder som jag har i min graf där. Jag tror att om jag jämför det med Facebook där jag har 200 vänner och jag har 20 på Jaiku, gör att fort man släpper in mer folk så känner jag att jag blir mer passiv, att det liksom blir inte lika användbart. Så det är snarare att jag har olika tjänster för att kunna uppnå olika mål.
Man kanske skulle ha på Facebook att när man är där en kompis, är det tidsbestämt, så måste man förnya sin relation i 3 månader. Och så kanske båda måste förnya den oberoende av varandra för att man verkligen ska se om man verkligen är en vän. Ja. Hitta på något intrikat system som gör att nätverket blir...
Jag skulle inte ha många vänner kvar på Facebook, det kan jag tala om. Så passiv och dålig är på att sköta någonting där. Jag håller helt med Henrik. Alltså jag använder Jaiku precis på samma sätt. Jag har liksom dubbelt så många followers så där på Jaiku än vad jag har de som jag vill titta på, för att jag vill se strömmen från de människorna som jag verkligen vill interagera med, medan många andra, det blir inte som spam, men det blir liksom att det ligger i vägen på det som jag verkligen vill ha. Medan på Facebook så använder jag inte det på det viset, vilket gör att jag kan ha hur många vänner som helst. De ligger bara där och de varken tillför någonting, men de drar inte ner tjänsten heller. Men på Jaiku så gör de tjänsten lite sämre om jag hade haft alla mina, eller betydligt mycket sämre ska jag väl säga, om jag hade haft alla mina Facebook-vänner där.
Ja, då hade man ju drunknat i bruset totalt.
Ja, och faller lite poäng med att ha Jaiku, särskilt om man tittar på mobilklienten liksom, att jag vill ju veta vad de som jag har chans att träffa just då egentligen. Snarare skulle man kunna tänka sig på Jaiku-fronten är väl att om man skulle ha olika aktiva beroende på vilken stad man var i till exempel. Det är mer angeläget för mig vad mina Stockholmsvänner gör när jag är i Stockholm, eller alla rättare sagt som säger att de är i Stockholm just då snarare. Även den här sociala grafen är väl också bara en sån demografisk dröm liksom. Att det här plötsligt så ser man liksom ett sätt att få fram all denna demografisk data. Den här personen hänger ihop med den här på det här viset, och det är ju en sån annonsdröm så det finns ju inte. Men jag är nog helt med på både Joakim och Juris resonemang om att det är lite för enkla sociala sammanhang, en aning. Alltså jag tror inte att ens ur ett annonsperspektiv att det kommer vara räddningen där. Alltså.
Nej, och sen kan man väl säga så också, du skickar över en bild här på teknoratisk bild av den sociala grafen, va? Och tittar man på den bilden så ser man ju att det är någonting som blommar upp i diskussionen emellanåt och sen så dör det undan igen. Va? Det är ett ord som är väldigt positivt och väldigt enkelt att diskutera runt. Va? Och det är någonting som är oerhört hett idag i kölvattnet av de sociala nätverkens framväxt. Va? Men jag tror inte att det är det är ingen genomgripande teori. Det är ingen, där är inte tillräckligt mycket bärighet i den för att det ska bli någonting på riktigt.
Om vi ska beskriva vad det är, så på Technorati så tog jag fram en graf på hur många blogginlägg som skriver om social graph. Och det som är intressant med den här grafen tycker jag är att allting exploderar den 24 maj. Då börjar man prata om den sociala grafen. Innan dess är det i princip ingen som använder det uttrycket någonsin. Och vad händer den 24 maj? Jo, det är då Facebook lanserar att de släpper in andra applikationer. Och det är, jag tror det är Mark Zuckerberg som har hittat på det här uttrycket i princip. Han använder väl det i sitt framförande. Och sen har det spridit sig över bloggvärlden och techvärlden. Min fascination kring detta är egentligen bara hur ett ord kan uppstå så här och bli så otroligt omdiskuterat. Och samtidigt så säger, alltså social graph säger inte mig så mycket. Det är ett typiskt exempel på ett nördord som plötsligt blir ett inneord.
Ja, men det är ju också någonstans ett typiskt exempel på det som den sociala grafen inte klarar av. Alltså att just nu så finns det nästan ett community i diskussionen runt the social graph. Alltså en slags värdegemenskap där en massa människor hänvisar till the social graph för att, vad ska man säga, knyta ihop sig. Va? Och det är ju en av Jyris liksom sociala knutar. Va? Just nu är social graph en sån här social knut. Och det är därför som det blommar upp och försvinner, blommar upp och försvinner. Och det är därför som ordet som sådant är så oerhört betydelsefullt också, just för att man ska veta vad man pratar om.
Här är en quest till lyssnare. Om någon kan räkna ut det första blogginlägget som använde social graph i det här sammanhanget, så skulle det vara kul att se vem det var som kläckte ur sig det ordet. På samma tema, A Bill of Rights for Users of the Social Web. Det är Michael Arrington på TechCrunch och några andra som har skrivit en Bill of Rights för folk som använder sociala nätverk, som handlar om man ska sammanfatta det, att man ska själv ha kontroll över sin egen data, rad olika privacy. Det här blir flummigt. Grejer. Det handlar helt enkelt om att du ska ha kontroll över informationen om dig själv. Behövs det en sån här Bill of Rights, tycker ni?
Alltså behövs gör det väl kanske inte på det viset, men jag kan tycka att det är sympatiskt att det finns en, precis som de här bloggers code of conduct dök upp och den här för ads-blogg och mot ads-blogg. Bara så att man kan vara väldigt tydlig med att vi är ett socialt nätverk som stödjer den här. Alltså det blir som en standardisering, bara att man vet att vi följer dessa regler, bara så att ni vet. Och sen om det är rätt regler eller inte, det vet jag inte egentligen. Men jag tycker att ha någonting att referera till som har diskuterats och kommit fram till någon form av konsensus i den mån som det går. Att säga att det här är nog saker som är ganska bra att vara överens om. Det tycker jag är en rätt bra sak. Och sen om folk kommer haka på det eller inte, det vet jag inte riktigt. Alltså.
Jag tror det är bra med tanke på att när man skriver användaravtal i nästan vilket bolag som helst, så tar man en väldigt bred approach i vad man ska ha rätt att göra och vad man då någon form ska äga, för att man vill inte springa på en massa legala problem om ett eller två år om det inte finns någon form av, om inte konsensus, som i alla fall en diskussion om att okej, vissa saker bör vi inte äga för att det är mer ur ett filosofiskt perspektiv fel. Eller att någonting ska vi äga gemensamt med användaren, då tror jag det kan vara bra för branschen snarare än för att användarna i gemen bryr sig så jättemycket. Men det visar sig att med att Facebook äger alla foton som laddas upp, att de får någon form av upphovsrätt rätt till det. Det har blivit en rätt stor diskussion i Sverige, så att kanske de hade hamnat bättre till om de hade följt den här profile, eller den här Bill of Rights.
Det var väl en DN-fotograf som lämnade Facebook. Det blev lite diskussioner kring det.
Oh, vilken katastrof! Ja, men alltså, upphovsrätten i sig, okej, den diskussionen kanske vi inte ska sätta igång här, för den är ju vansinnigt lång. Men att sociala nätverk har specifika användaravtal, det är ju kanske jobbigt, för att eftersom ingen någonsin läser dem. Det finns ju i sig väldigt många fler punkter att vara orolig över än upphovsrätten i dessa avtal. Det kom ju fram i Second Life-debatten, till exempel det här med pedofiler i Second Life, att man antagligen går under kalifornisk lagstiftning. Det kan ju vara rätt bra att känna till istället. Alltså det finns många andra sådana saker som är mycket, mycket jobbigare än vad upphovsrätten är. Och av sådana skäl skulle det kunna vara bra att det finns en standardisering, så som Creative Commons till exempel. Det finns liksom 100 varianter av det där, men att man åtminstone hänvisar till en, så att man vet vad det är som gäller. medvetande att om det här är samma som på den förra som jag också är med på, så kan jag känna mig lite mer trygg. Det är mer praktiska skäl egentligen. Jag tror inte det kommer göra någon större skillnad, för man kommer ändå åberopa det protokollet som passar ens egen tjänst bäst liksom.
Men då kan man ju nästan börja undra liksom om det inte borde finnas någon slags riktig organisatorisk kropp som skulle jobbat med det där. Vi satt ju innan vi kickade igång här, så pratade vi lite grann om nördfesten här nu på måndag tisdag i Stockholm, internetdagarna. Och inom det här hardcore-teknikgänget så finns det ju massor med stora strukturer och organisationer, alltså ICANN och ETF och så vidare, som jobbar fram tekniska standards för hur internet ska fungera. Vi kanske skulle ha haft motsvarande organisationer som jobbade med de mer användarmässiga standardsen i så fall.
Men samtidigt är det konstigt att tro att man ska ha vissa organisationer där alla vill vara med om man då ska reglera socialt beteende. För det kommer alltid finnas bolag eller människor eller organisationer som anser att jag gör det som är tillåtet enligt lag.
Vi går vidare. Prime Labs har släppt sin senaste rapport om blogglandskapet i Sverige. Twingly-rapporten heter den. Grattis Joakim Jardenberg, du är med på topplistan.
på en hedrande sista plats på två listor, va?
Är du med på två listor? Du är med på medialistan, och vilken skulle den andra vara?
Famlösa listan.
Ja, precis.
Ja, medan du funderar på hur du förtjänar din fame, så så också har vi ju Fredrik Wass med på listan. Bisonblogg, han ligger på, vi ska se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nionde plats. Du ligger på tionde, Joakim. Fredrik ligger på nionde över populära bloggar inom mediasfären.
Just det. Ja, men det var medialistan jag var med på. Rätt.
Och nummer ett på medialistan är Martin Jönsson på SvD om medier och reklam.
Så just Martin Jönsson blogg är ju en väldigt bra blogg i sig, så den ska man inte säga någonting om. Men man kan ju diskutera lite inflytande, alltså räkna till hur många som faktiskt länkar till den. Det är ett lite märkligt sätt att se på det. Det beror på vad man räknar som inflytande, såklart. Men det är inte helt odiskuterat det här, de här mätmetoderna. Sen kan jag tycka att det är väldigt intressant data att ha ändå. Jag vet inte riktigt om det är, om man mäter inflytande i bloggosfären på det bästa viset genom att räkna antal länkar till exempel.
Vad mäter man när man räknar antalet länkar egentligen då?
Uppmärksamhet.
Inte det heller alltså. För att jag driver ju en blogg som heter manual.se till exempel. Och det är inte så många som länkar till den, och har inte gjort det tidigare heller. Men vi är ju väldigt många läsare. Och anledningen till att vi inte har så många som länkar till den är flera. Men en av dem är att det har inte funnits så många manliga modebloggar fram tills nu. Medan tjejmodebloggarna har länkat till varandra hysteriskt mycket, så har killmodebloggarna inte det. Det har ett annat beteende, men vi vet att vi har dem som läsare ändå. Alltså det är bara ett konkret exempel liksom på en blogg som har ganska så mycket inflytande, skulle jag säga, i de kretsarna, men som inte alls dyker upp på den här typen av lista. Och jag är säker på att det finns väldigt många andra motsvarande liksom, i andra segment som inte alls syns här. Som sagt, det är man inte sagt att det inte är intressant att titta på ändå, för det är det. Men jag vet inte om inflytande riktigt är rätt ord bara. Sen vet jag inte vad som skulle vara rätt ord heller i och för sig, men ändå.
Okej, den bloggen som har mest inflytande enligt Swingler-rapporten overall är Alex Schumann.
Ja, enough said egentligen. Det vore fel att döma svenska bloggosfären om man tror att Alex Schumann är han som har mest inflytande. Jag tror att det är ett konstigt sätt att se på det. Men däremot så fine, absolut. Han är en person som har många som har länkat till hans blogg. Det går inte att säga någonting annat om.
Jag skulle vilja säga så här om Twingly-rapporten också, att jag menar, inflytande och ordvalen där är väl det ena som är olyckligt. Det andra är väl att man säger att det handlar om det svenska blogguniversumet. Det gör det ju inte, utan det handlar om ett slags Twingly-universum. Och hade man bara tagit ur det perspektivet så hade det fortfarande varit intressant, men det hade kanske känts mer relevant intressant än att man påstår att det handlar om hela den svenska bloggosfären, för det gör det ju verkligen inte.
Vad menar du med ett Twingly-universum?
Ja, men det är ju de som, du måste ju pinga Twingly för att du ska dyka upp där, va? Alltså, det är ju bara de som väljer att pinga Twingly som deltar i Twinglys mätning i deras universum, va?
Och det är också bara alltså, länkar inifrån Sverige också. När Andreas Wiklund som gör alla WordPress-mallar, han har ju fruktansvärt många inlänkar. Men de kommer inte från Sverige, så då räknas inte han i den här rapporten heller. Men han är ju de facto en svensk bloggare.
Ja, precis. Så det var ja, förlåt.
Nej, men det är ännu ett sånt exempel på en sån person. Det måste finnas säkert 100 till sådana som är i motsvarande gebit som inte riktigt syns i den här typen av mätning.
Okej, men vad ska vi göra då? Hur ska en sån här mätning gå till om den ska vara vettig?
Ja, det är svårt. Alltså jag har sagt det. Man ska väl inte, vara för snabb för att försöka hitta på något nytt. Man kan väl bara säga att det är en komplicerad fråga. Och vem som påverkar vem är sånt här som Mattias Östmar på Perfekt jobbar med. Det är ju betydligt mer avancerad analys än antal länkar, även det är en faktor.
Men samtidigt, när man tittar på de här listorna så får man dem ju upp ganska bra, de som i alla fall är mest lästa av, i alla fall i vissa av de här kategorierna, bloggare som faktiskt har inflytande. Så det är inte så att, nej, man mäter helt fel sak, man får svar som absolut inte är relevanta. Det är snarare så att modellen man mäter med bör kunna förfinas.
Det är väl egentligen ingenting som är specifikt för bloggmätningar. Alltså jag menar, oavsett vilka mätningar, vilka statistiska analyser man pratar om, så finns det ju i regel ett antal konkurrerande metoder. Och det var någon bloggare här som hade gjort en jämförelse mellan hans placering i Twingly Report och hans placering på Technorati. Och det var ju givetvis så att det diffade jättemycket, va? Och Technorati ger ju en annan bild av bloggosfären, och jag tror att det är nog väldigt svårt att säga att det skulle finnas en enda lösning som löste hela den problematiken, utan det är nog så att man får leva med lite olika sätt att mäta som presenterar lite olika saker, tyvärr.
Ja, det makthavarlistan från början här som vi pratade om, och så ta de personerna och se vilka bloggar de läser. De här. Kanske man skulle få inflytande. Riktigt inflytande.
Ja, och sen handlar det ju också om du refererade till Mattias Östman. Han pratar ju mycket om medier och målgrupp, så att säga. Att träffa rätt målgrupp och att försöka analysera hur den rätta målgruppen har tagit emot det här. Och att prata om ett brett inflytande som någonstans skulle vara ett universellt inflytande. Det är ju nästan hopplöst. Va? Om jag tittar på det bloggandet vi bedriver på Mindpark nu, så har vi ju bara vad ska man säga, vi har väl ett 200-300-tal läsare om dagen inne på sajten och 100 prenumeranter på RSS-feeden. Men jag vet ju att det är väldigt mycket rätt människor, va, där jag ändå kan få uppfattningen ut i mina ägarföretag att eftersom de läser det, så har jag ju ett rätt så stort inflytande där. Va? Och man måste kanske segmentera målgrupperna för att kunna prata inflytande också.
Henrik, du har skrivit ett inlägg på din blogg om riskkapital i Sverige, där du konstaterar att det är ganska lite pengar som investeras i internetföretag i Sverige.
Ja, i alla fall om man ska tro den statistik som kom från Svenska Riskkapitalföreningen. Men vad jag har hört lite senare, så verkar det som att den siffran kan ha varit för låg, eller att man har pengar som har gått till internetbolag har lagts i andra kategorier i rapporten.
Och vad säger statistiken?
Att det var 72 miljoner kronor investerat under, tror jag, andra kvartalet i svenska internetbolag.
Och det kan du jämföra med, hur ser det ut utomlands?
Nej, men om man tittar på hyfsat stora, men inte jättestora, konsumentorienterade webbbolag, så är ju 5-10 miljoner dollar för ett bolag i Silicon Valley, det är inga konstiga summor. Men vi på Stardoll har ju tagit in 10 miljoner dollar i två runder, och det är, så då skulle vi ha fått motsvarande ett kvartals svensk investering. Liksom bara för att sätta i relation.
Men vad är det för nya uppgifter som du har då?
Ja, jag har hört lite. Det verkar som att det har varit för lågt i alla fall. Dessutom så verkar inte investeringar från utländska riskkapitalfonder ha varit med. Om man tittar på många svenska bolag, så har de fått pengar av Benchmark Index och andra fonder som är baserade i London eller Luxemburg eller i USA. Det är ofta de intressantaste bolagen, tycker jag, som har fått de pengarna.
Så vad är din uppfattning nu då? Hur är läget för riskkapital i Sverige?
Om man har en riktigt bra idé och ska ut på globala marknaden så är det kanske inte de svenska riskkapitalfirmerna man ska gå till om de här siffrorna stämmer. För de har för lite pengar.
Jag vet var man ska gå någonstans.
Ja, man ska gå till Nya Värmlandstidningen och tala om för dem hur man ska tjäna pengar. Då har de pengar.
Precis, jag skrev just idag om att 2006 så gjorde dagspressen en nettovinst eller ett nettoöverskott på över 2 miljarder kronor. Så att där finns ju ohyggligt mycket pengar. Och kombinerar man det med en slags nyvaken uppfattning där om att man faktiskt måste satsa lite grann på nya medier eller på digitala medier, så finns det en guldgruva idag i den traditionella medievärlden för den som sitter på en bra idé och söker investeringspengar.
All right. Vi gör så här, det är dags att runda av. Jag har en ordningsfråga till lyssnarna. Jag skulle vilja göra en introjingel till What's Next som introducerar programmet. Och är det någon som har lite beats och loppar som ligger och skräpar och som är bra på det här och som tycker det skulle kunna vara kul att sätta ihop någonting, så gör jättegärna ett försök. 30 sekunder alltså, rikligt med cred utlovas. Tack så mycket Björn Jeffrey, vd på Good Old. Du har en blogg.
Yes, den hittar du på goodold.se/blogg/den.
Joakim Jardenberg, tack så mycket, vd på Mindpark. Var hittar man dig?
På mindpark.se där jag just nu söker input på min öppna kalender som jag har släppt ut. Alltså, man kan gå in och se exakt vad jag gör och vem jag träffar. Kom tillbaka med kommentarer på det.
Och tack Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll. Du har också en blogg.
Jajamensan, torstensson.com.
Och jag heter Thomas Wenström. Mig hittar ni på whatsnext.se eller thomas.h/whatsnext.se. Innan vi rundar av helt med den här podcasten så har jag en liten disclaimer. Och ni kommer strax att förstå varför det är en disclaimer. Det här var kanske den trixigaste inspelningen hittills som jag varit med om. Först så kommer inte den så kallade internetexperten Björn online. Men till slut så kan vi börja inspelningen.
Nu ska vi se om vi får med Björn igen då. Björn. Starta.
Hallå. Det var helt sjukt. Det var som att det sånt där jävla radioskugga var åkt in över Malmö och var dödade allt mitt internet och min telefon tänkte sig. Och den såg typ att jag skulle så här, att jag hade möte typ 29 oktober. Jag bara, what? Vad är det för någonting? Jag var ju skitlänge sedan. Alltså, allt detta hände inom loppet av 5 minuter. Tack. Teknostress.
Och new media-gurun Joakim verkar ha dålig karma idag också. Efter 10 minuter så droppar han ut. Ja, jag ska släppa in Joakim igen här, han försvann. Han har någonting där i Ramlösa. Det var så här förra gången också. Är du med Joakim?
Ja, jag är med. Skitskumt.
All right, inte så farligt än så länge. Kanske det går alltid att redigera i efterhand. Men sen ballar min mic ut totalt.
Jaha, vad ska vi göra då?
Det verkar som att ni tycker att det här märker jag inte förrän jag börjar redigera. Så i inspelningen nyss har jag lagt in mig själv igen de sista minuterna. Så om det låter lite animerat så är det just det. Jag spelar mig själv. Okej, det är dags för Björn att ta en timeout igen.
Thomas, du har tappat Björn.
En ganska lång timeout.
Hej Björn.
Hej Björn. Jag märkte inte att du försvann.
Tack för den. Jag var borta i 10 minuter och kollade på en lolcat-film under tiden.
Har du varit borta i 10 minuter? Ja, så det tar väl en timme ungefär innan vi är igenom. Men till slut så är det klart. Vi hörs. Jesus, vilken inspelning.